Varmt välkommen till den här podden från VIS, vuxenutbildning i samverkan. Idag ska det handla om ledarskap inom vuxenutbildning. Vad är speciellt med att leda vuxna och hur kan jag som ledare leda mig själv mot utveckling? Jag som håller i trådarna här heter Thomas Johansson och jag skulle vilja välkomna Charlotta Hilly till programmet.
Tack, det är trevligt att vara med.
Du finns med oss på telefon ifrån Finland och närmare bestämt från Åbo Akademi där du verkar. Vad gör du där, Charlotta?
Jag arbetar vid en enhet som heter allmän- och vuxenpedagogik.
När du tittar på Sverige och lärarens uppdrag där i vuxenutbildning, vad tänker du om det uppdraget?
Som jag uppfattar vuxenutbildningen i Sverige så är det ju ett stort område, verkligt stort. Och uppdraget är komplicerat skulle jag säga, eftersom den här flexibiliteten inom vuxenutbildningen är så pass stor. Och det jag säger, den här flexibiliteten så menar jag den här löpande antagningen. Och förstås en väldigt heterogen grupp studerande med olika bakgrund och olika intressen och så vidare.
Och vad innebär de här utmaningarna som du nämner då med den här heterogena gruppen och föränderliga grupper och så vidare för såväl skolledare som för lärare?
Det innebär, dels för skolledaren så innebär det ju ganska komplicerade finansieringsmodeller. Det finns pengar att söka och det kommer pengar från lite olika kanaler. Och sedan en organisation som är rätt så utmanande att styra eftersom vuxenutbildningen har så otroligt många uppdrag. Det kan handla förstås om att ge en gymnasieutbildning i princip, men också yrkesprogram. Så alltså skolledaren i det här fallet så behöver verkligen ha många, många kompetenser och förmågor för att hantera precis allt det här. Och jag menar, skolledaruppdrag är ju som vi vet generellt krävande.
Vi ska tala lite strax om att leda på distans inom vuxenutbildning, men vad kan du säga generellt om att leda vuxna? Vad innebär det och på vilket sätt kan det vara speciellt?
Vuxna är ju en förstås grupp i samhället som har vanligtvis ganska mycket erfarenheter. De kan ha långa utbildningar bakom sig och kan ha rätt så höga krav och ha en stor förmåga att så att säga vara aktivt med i organisationen. Så att leda vuxna så generellt så handlar väldigt mycket om att vara lyhörd inför de människor man jobbar med och att faktiskt försöka ta med all den kunskap och den erfarenhet som finns i kollegiet.
Är det särskilda utmaningar eller möjligheter med att leda vuxna?
Det är kanske den där lyhördheten som man behöver vara observant på. De har antagligen sin egen syn på saker och ting och då behöver man säkert föra en öppen dialog eller vi ska säga den tradition som vi vanligtvis företräder inom kanske Norden så är ju en mer dialogiskt ledarskap där det är nödvändigtvis så hierarkiskt utan det finns mer den här plattheten att man kan gå in till chefen och säga vad man tycker och så kan chefen ta till sig det här.
Och i det här motsvarande fallet då att eleven kan framföra åsikter till läraren, antar jag. Om vi går över till att leda på distans så är det ju ganska vanligt inom vuxenutbildning. Vad kan du säga generellt om att leda vuxna på distans?
Det finns inte liksom en modell som fungerar på alla. Utan snarare så handlar det om att försöka se på utbildningen och undervisningen och anpassa den så att den är så ska vi säga, bra som möjligt för studerande och att de kanske kan då komma till skolan för vissa moment och för andra moment så kan de exempelvis avlägga det på distans om det är lämpligt. Men jag tror att många vuxenutbildningar tvingas kanske delvis in i ett distansupplägg och då finns det enbart distans och ofta en sån här väldigt opersonlig distansundervisning där man hämtar material på en digital plattform och sen så gör man uppgifter och så lämnar man in den. Men det vad vi ser från forskning och också i det här digitala lärmiljöprojektet så är att vi måste helt enkelt acceptera att vuxenstuderande är väldigt heterogena och de kan ha väldigt olika behov av handledning. Och vuxenutbildningen ger ju verkligen möjlighet att göra upp individuella studieplaner för varje studerande. Men då behöver också organisationen och ledarskapet följa med där och se till att om det är så att man behöver erbjuda platsundervisning så behöver det finnas utrymme till exempel. Så det är då också.
Och det låter som att du ser lite varierande kvalitet på distansundervisningen inom vuxenutbildning. Är det så?
Generellt så varierar kvaliteten bland distanskurser och det handlar oftast om det att ska du skapa bra distanskurser så behöver du väldigt mycket resurser, du behöver förstås tid, men du behöver vanligtvis också olika stödfunktioner. Och det är bland annat det vi har sett väldigt tydligt efter den här coronavåren, att skolorna har haft svårt att ställa om helt och hållet därför för att vi har inte haft stödstrukturer för våra studerande exempelvis. Jag skulle säga att distansundervisning är väldigt krävande att göra bra. Och det är det som ofta blir det här dilemmat. Alltså att man kanske tror att det räcker med att lägga upp material på en digital plattform. Men det är inte distansundervisning. Det är en sån väldigt enkel form av informationsförmedling om jag är väldigt tydlig. Att distansundervisning så handlar väldigt mycket om att bygga upp respons och handledning och ett intressant och givande kursmaterial. Och i många fall så bygger man också upp samarbetsformer och så vidare på distans. Och när man lyckas med det, ska vi säga, så då brukar ofta distanskurser vara väldigt, väldigt bra och studerande är mycket nöjda med den undervisning de har fått.
Du nämner resurser där såklart för att få till en bra distansundervisning. Men det är ju inte bara resurser som det handlar om och resurser kan ju ibland vara som de är så att säga. Vilken roll ser du att läraren tar här för att utveckla både sitt eget ledarskap i klassrummet men också i distansundervisning?
Distansundervisningen betyder automatiskt att läraren måste bli en rätt digitalt kompetent lärare. Och det betyder förstås att man behöver didaktiskt kunna reflektera över olika val man gör och vilka till exempel digitala verktyg som används och varför man då går in på just dem och vad målet är med dem. Men det handlar väldigt mycket också om att tänka till kring kursmaterialet och den struktur man ger. Och det är kanske här som vi ser, alltså när vi ser på utvärderingar under våren så är det många som klagar på att kommunikationen är otydlig. Och det är på något sätt en av de här stora faktorerna inom distansundervisningen. Alltså att man måste vara tydlig med vad man vill att studerande ska göra. Man behöver vara tydlig med när handledning är. Och det här är sånt som lärare ofta, när man är i ett klassrum så kompenserar man där. Genom att kanske förtydliga sånt som man inte har hunnit tänka på eller man kanske bara inte hade tänkt på det när studerande frågar. Men på distans så har man inte alltid den här möjligheten att gå i en dialog med studerande. Så då blir det väldigt viktigt att man från första början har den här väldigt klara strukturen. Och den här strukturen är ofta det som distansundervisningen gör otroligt bra. För att studerande vet ofta att okej, det är exakt det här och det här och det här som jag förväntas göra under den här perioden.
Inledningsvis så beskrev du den här ganska komplexa rollen då som lärare inom vuxenutbildning ändå. Vem är det som har ansvar för att det här ledarskapet ska fungera, för att det ska utvecklas och att därmed undervisningen och eleverna utvecklas? Ligger det främst på läraren själv eller ligger det på skolledarna?
Både och, tänker jag väl. Som lärare har man ju alltid ett ansvar för sina studerande och för att göra ett gott arbete helt enkelt. Men som skolledare så behöver man ju också se till att det finns till exempel resurser och att man lyssnar på att lärarna kanske kämpar med vissa delar av distansundervisningen. Och det här tror jag att det är viktigt att man tar som en diskussion i kollegiet, för att det ser vi på något sätt när man... Alltså det är så pass mycket man ska tänka på inom distansundervisningen. Det handlar om digitala plattformar och miljöer, men det handlar också om att förändra undervisningen, att tänka igenom kursupplägg och så vidare. Så jag menar, det här är ganska svårt att lyckas med på egen hand eller helt ensamma. Alltså det blir så stort. Det blir så mycket för en enskild lärare, och därför så är det ju viktigt att man kanske som ledare där ser möjligheter att ta kollegiet till hjälp och faktiskt tillsammans se det här att okej, men hur kan vi tänka kring distanskurser och vad har vi märkt att fungerar och vad fungerar sämre? Och jag menar, det finns ändå en hel del forskning, även om inte den är specifikt inriktad på vuxenutbildning, så finns det ändå forskning som man kan falla tillbaka på. Man behöver inte göra alla misstag själv. Och det är bland annat det som vi har jobbat en del med inom programmet Digitala lärmiljöer. Och bara som ett exempel, alltså att det är väldigt viktigt att studerande känner sig bekväma i den här digitala lärmiljön innan man går vidare. För att studerande har också olika nivåer av digital kompetens, precis som lärarna. Och då kan det vara ett väldigt bra ställe att börja. Att försöka identifiera att okej, vad kan problemen kring digital kompetens vara? Och hur stöder vi våra studerande, men också personalen?
Mm. Det här kan vara en svår fråga att svara på kanske, men vad är det som gör att man som lärare utvecklas och förändras i den förändring som sker runt omkring oss i både i klassrum och med distansundervisning och så vidare? Ser du några sådana där specifika egenskaper eller faktorer som gör att man lyckas utvecklas både sig själv och verksamheten?
De flesta lärare jag samarbetat med och samarbetar med, så de vill utvecklas för sina studerandes skull. Det är studerande som står i centrum för dem och de är oroliga över att studerande kanske har svårigheter att klara kurser och förstås det här med avhopp, att plötsligt förlorar vi många studerande och vi vet inte varför. Men jag tycker att lärarna är ofta väldigt fokuserade på sina studerande. Sen så finns det också många lärare som ser en möjlighet att vara med och utveckla organisationen. Men jag tänker att de två faktorerna står inte på något sätt i motsättning till varandra, utan de är ju, det kan man ju gott förstå, alltså att man har sitt arbete som lärare, men så är man ju också kollega i en organisation och man ser att men vi kan ju utvecklas tillsammans, vi kan se en ny framtid tillsammans egentligen för vår utbildningsenhet. Så jag skulle säga att det är väldigt mångfacetterat det som gör att lärare vill utvecklas. Men intressant nog så har jag läst en studie ganska nyligen som sa att det är nästan det viktigaste om man vill satsa på distans och det här med digitala undervisningsformer, så det är att ha modet att våga pröva. Det är bland det viktigaste hos lärarna, att man ska inte vara rädd för att pröva. Undervisning kan alltid misslyckas av olika orsaker, men om du aldrig vågar pröva så får du kanske aldrig hellre det där självförtroende att gå vidare eller pröva på nytt.
Mm. Och vad kan det handla om när du säger våga och pröva?
Jag tror att allt det här med digitala lärmiljöer och distansundervisning, så man är tvungen att anpassa rätt mycket till sig själv som lärare, till sina studerande, till det innehåll man undervisar. Så det är svårt att ge väldigt tydliga tips och tricks på förhand, utan det handlar verkligen om att att du har en idé och en plan och så testar du den och sen kanske den lyckas, riktigt bra, så kanske blir det totalt misslyckande. Det har vi alla på något sätt upplevt som lärare. Men det viktiga är faktiskt att man vågar pröva, för att man kan ändå lära sig mycket genom det. Och jag tror att digitala lärmiljöer är knepiga därför för att det uppstår hela tiden nya problem. Alltså man kan ha testat saker och ting många gånger och det fungerar. Och så ska du pröva det på nytt med dina studerande. Och så är det någonting som helt enkelt inte fungerar. Och då måste man vara redo att bara anpassa i stunden. Så man är som lärare tvungen att vara väldigt flexibel också i sin egen undervisning och i sina lektioner. För att och försöka att inte bli låst. Utan att verkligen tänka att okej, det här gick lite mindre bra den här gången. Men det gick någorlunda och så kanske det blir bättre nästa gång.
Och när du pratar nu om mod och våga och pröva och så vidare så uppfattar jag det som att du främst syftar på lärarna. Men jag antar också att man måste känna ett stöd här i ryggen.
Jag tror det jag kan... Den artikel jag tänker på så tog inte upp det där själva ledarskapets stöd, men jag tror det är sunt att man försöker i alla fall odla en slags pröva, våga pröva andra.
En reflektion från min sida, det är det här med självledarskap. Det är nästan ett modeord idag, uppfattar jag det som self-leadership som man pratar om på engelska. Hur ser du på det begreppet i den här världen som vi talar om nu inom vuxenutbildningen?
Som jag förstår vuxenutbildningen så är verkligen lärarna tvungna att ta mycket initiativ själva och leda sig själva. Det kan hända att de flesta lärare känner igen sig i det egentligen. Men jag tänker att vuxenutbildningen är så speciell till sin uppbyggnad. Så det gör att leda sig själv blir kanske ännu viktigare.
Självledarskap kan ju också innebära att man, det kan vara lättare sagt än gjort, kort sagt att man kan uppleva sig själv också lite utkastad, att nu måste jag ta ansvar för den här komplexa verksamheten och jag vet inte om det kan ge upphov till friktion till exempel mellan skolledare och lärare. Kan det vara så och i så fall, hur kan jag som skolledare hjälpa till så att det här händer?
Det där är en bra fråga. Jag tänker väl igen att det är att försöka hålla den där dialogen öppen med lärarna och att lite kanske ta och reflektera tillsammans innan man gör upp läsårsplaner eller lektionsplaner eller hur man nu arbetar med det. Men för det finns ju risken att lärare blir överarbetade och att de får väldigt stort administrativt ansvar jämfört med om man som sagt får det där schema i handen. Samtidigt så finns det ju alltså den där fantastiska möjligheten att utveckla upplägget på kurser och utbildningen så att det faktiskt passar för studerande och passar lärarna. Så jag menar, jag tror att det är förstås att ta det där positiva men att också våga se det där negativa. Att du ser lärarnas arbetsbelastning ut och då kanske jag sätter det framförallt i ett sådant här distansperspektiv där lärarna faktiskt tvingas arbeta väldigt mycket. Och de har en ganska stor arbetsbörda och då behöver man som ledare verkligen ta det här i beaktande och försöka hitta kanske de där pauserna och den där tiden då lärarna har möjlighet att återhämta sig. För att det blir ganska tungt som distanslärare om du ska köra på med. Och det är ju vanligt kanske inom vuxenutbildningen att man har så att säga klassbaserad undervisning i klassrum och sen har du också distansundervisning. Och det på något sätt, det är två olika undervisningsformer, de kan naturligtvis stödja varandra, men det tror jag är viktigt att vara observant på. Alltså hur orkar lärarna med den här arbetsbördan?
Och avslutningsvis här, Charlotta, vart är vi på väg inom vuxenutbildningen? Skulle du säga att den är konstant eller ser du några trender, tendenser framöver?
Tillfället verkar det som att den här själva inkluderingsaspekten har fått ganska stort utrymme åtminstone inom internationell forskning och det tror jag är bra för att vi kanske har sett på vuxna som en ganska som en homogen grupp studerande men när jag pratar med lärare och vuxenutbildare så stämmer inte den bilden och det betyder att vi behöver faktiskt ta i beaktande att hur kan vi hur kan vi göra vuxenutbildningen så att den gör en bra vuxenutbildning som, som motsvarar det vad studerande behöver och samtidigt en organisation som lärarna vill och kan och övrig personal vill och kan jobba i. Det kan jag kanske säga avslutningsvis att det är klart att vuxnas lärande så är ju definitivt någonting som vi ser att det ökar intresse och på så att säga, både nationellt och internationellt. Och det är intressant för att vi lär oss på så otroligt många olika sätt och i olika sammanhang och vi har att lära i yrkeslivet, men vi har förstås också det här mer formella lärande inom vuxenutbildningen. Så här finns det mycket intressant på gång och vi lär oss hela tiden mer också om hur vuxna lär sig och hur de vill lära sig och då, samtidigt ofta så blir det en organisatorisk fråga, alltså hur utvecklar man en organisation tillsammans med alla dessa vuxna som arbetar där.
Mm. Ja, det blir spännande att följa forskningen och utvecklingen här. Tack så mycket för ett intressant samtal, Charlotta Hilly, och för att du ville vara med i programmet och avsätta lite tid ifrån Åbo Akademi där du verkar.
Mm, tack så.
Och tack till dig som har lyssnat på det här programmet. Jag som höll i trådarna heter Thomas Johansson som sagt. Och det här är en podd från VIS, Vuxenutbildning i samverkan. Och den är producerad av Vakano som just producerar utbildningspoddar. Då säger vi på återhörande.